Herre, du är så stor att du har all makt, både i himmelen och på jorden. Och du är mycket, mycket större än vad vi kan förstå och begripa. Men vi vet att du är bara god. Du är bara god, du älskar oss. Du älskar varje människa. Du älskar var en som har kommit hit. Och jag välkomnar dig, helig ande. Åh, välkommen helig ande och måla Jesus för oss. Välkommen med uppenbarelse att vi får lära känna dig. Du Jesus Kristus, världens frälsare. Halleluja, i Jesu namn. Amen, ska vi bara sjunga ut det här igen. Det är så gott att bara få sjunga. Vilken stor Gud vi har. Halleluja, vi bara hyllar honom. Kyggare på kallar vänner. Lovet
stiger från vår jord. Allt inom oss ropar ut. Stor är du Gud. Lovet stiger från vår jord. Och allt inom oss ropar ut. Stor är du Gud. Lovet stiger från vår jord, allt inom oss ropar ut. Stor är du Gud. Lovet stiger från vår jord, allt inom oss ropar ut. Stor är du.
Halleluja.
Stor är du Gud.
Amen. Ja, Gud är verkligen stor. Han är helt underbart. Välkomna hit. Vad fantastiskt att få vara med när vi är dop, när goa Anna döps här. Halleluja. Nu tänker ni så här att ämnet, jag ska ju bara sätta på, titta, vi har ju Romarbrevet, Guds kraft till frälsning, en vandring genom Romarbrevet. Idag har jag favören att få predika igen. Det handlar om kapitlerna 9 till och med 11 om Israel. Och det är det som predikan handlar om. Nu ska jag bara ta rätt här på mina papper så blir det lättare. Tack Jesus. Faktiskt, underrubrikerna som vi har haft i våran predikan är vår predikoserie. Här, det är ju olika saker vi har ställt upp. Och för den här söndagen så är det ett frågetecken efter vad vi har sagt. Det är enda gången i predikoserien som vi har ett frågetecken. Och jag vill bara säga så här att det är ett ämne som är stort. Och jag vill då börja att läsa de fyra sista verserna i mitt avsnitt. Alltså Romarbrevet 11 från vers 33. Ni undrar, varför har galningen en hatt på sig? Ni känner väl alla att det är lite svalt där inne? Nej, inte för den skull. Han ska påminna om en judisk rabbin. Nej, inte det heller. Släpp det där. Och så lyssnar vi istället på Romarbrevet, det 11:e kapitlet. Romarbrevet 11 från vers 33. Så här står det. Alltså det här är fantastiskt. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Och hur, lyssna på det här ordet, outransakliga hans vägar. Det tål att tänka på. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Jag tycker att de här verserna de lär oss bland annat två saker. För det första så kan man säga att Paulus behandlar en del stora och djupa tankar som inte alls är nödvändiga att känna till för att bli frälst. Det är viktigt. Men som öppnar upp för Guds stora perspektiv i frälsningshistorien. Och därför är det intressant att ha det med. Men det ena det säger. Det andra som de här verserna säger. Att vi möter frågor där det är helt omöjligt för oss att begripa. Och som vi därför med frimodighet kan lämna om vi inte förstår det. Alltså det finns saker som är outgrundliga, som är outransakliga i de här verserna. Därför kan man bara, vill jag bara säga, slappna av och jag lägger av hatten. Jag begriper inte det här. Luther sa att någon gång, ibland får man lägga av hatten och bara erkänna, det där förstår inte jag. Och jag får bara säga att det finns saker och ting vi inte begriper. Nu har jag lagt hatten där. Den har gjort sitt. Okej. Min predikodisposition som jag har hämtat ur de här tre kapitlen blir följande. Jag la upp allihop. Frälsningens väg är den samma för både judar och oss hedningar. Alltså det är ju så här, är man inte jude så är man hedning. Finns det de två val som finns, övriga. Och vi då, jag är i alla fall hedning. Är du inte av judisk börd, har en judisk mamma, då är du en hedning i det stycket. Och då är frågan om, vill jag bara påstå det, att frälsningens väg är den samma. Det andra, har då Israel spelat ut sin roll och ersatts av den kristna församlingen? Ska vi bearbeta? Det tredje, om inte, vad är det då för speciellt med Israel, judarna? Och så ska vi ta några övriga slutsatser på kanske en eller två minuter där sist. Känns det bra så? Bra. De bitarna så har vi. Och jag bara säger så här, om du nu är ny, du har liksom inte läst på i den här boken, Bibeln. Du har inte fått upplevt Jesus. Jag vet att det kan vara lite så där små svårsmälta bitar i det här. Det är svårt att förstå. Men vi har bett att den helige ande ska vara med och uppenbara vad han vill säga så att du ändå får del av det här. Jag börjar direkt då med det första frågan eller påstående. Frälsningens väg är densamma för både judar och oss hedningar. Och då kan man ställa frågan, räcker det inte med att vara en ortodox jude för att bli frälst? Om jag uppföljer hela lagen, räcker det inte för att bli frälst? Ibland framkommer ju de tankarna. Då läser vi Romarbrevet 9. Kör vi på. Jag kommer läsa väldigt mycket, så jag tror det nästan mer utav textord kommer ur Bibeln än förhoppningsvis vad jag säger själv. Är det okej? Okay? Ni är bekväma med det? Så det blir mycket bibelläsning här. Då börjar jag med Romarbrevet 9 från början. Det är då mitt sammanhang är från. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och bli skild från Kristus i mina bröders ställe. Alltså för övriga judar, säger Paulus. Mina landsmän efter härstamning. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen, står det där. Vi går vidare och läser från mitten ungefär, vers 6. Längst ner. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Då kan man undra, vad menas med det? Jo, Isak, Abraham, Isak och Jakob är ju de här tre patriarkerna. Jakob, han fick namnet Israel och därifrån kommer det här namnet. Då var det Isak. Han föddes genom det mirakel som tron ger. Det var det unika med, till skillnad mot Ismael. Bodil hade på tv när jag småsåg lite grann igår. Det var det här bättre än en femteklassare, någon som har hört talas om det där. Och då frågar man bland annat hörde ni den frågan? Vad Abrahams barn hette. Och självklart tänkte man, ja men det är ju Ismael, det är ju självklart. Det var ju det som är skillnaden. Det är ju muslimernas stamfader kan man säga då. Ismael, till skillnad mot Isak och Jakob och den biten vidare där. Löftesonen. Jo, det är det menas. Man kan säga, alltså även om judarna, de blir frälsta endast genom tron på Jesus. Alltså som är då Isak i bestämd form, singularis, han som är avkomman. Det är Isak. Och det är det som menas med. Jag måste nog ta med något bibelord i gamla testamentet för att förklara det. Herren han talar till Abraham, Isaks pappa. Och då talar han med sin, eller angående, Herren talar med Abraham angående sin Abrahams hustru Sara. Och jag hämtar det här i första Mosebok 17. Jag ska, så här säger Herren till Abraham då. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och sa för sig själv. Skulle det födas barn åt en man som är 100 år? Och skulle Sara födas barn, hon som är 90 år? Ja, det var lite löjeväckande, tyckte han. Men Gud hade sagt det här. Därför att det skulle ske genom ett mirakel. På samma sätt som när du och jag blir frälst så är det ett mirakel som sker genom tron på Jesus. I Hebreerbrevet 11, fortsättningen låt mig säga, där står det så här. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himmelen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död, 100-åringen alltså. När det står oräkneliga som havets strand, så syftar det inte bara på den biologiska avkomman i ett nedstigande led, alltså judarna. Utan i det här sammanhanget så räknas vi dit. Så här är vi ett sandkorn, här är ett sandkorn. Här är vi alla sandkornen, därför att vi har blivit frälsta genom att släktet där som gick vidare, genom att Isak föddes. Hänger ni med tanken ungefär? Ni får jättegärna komma igen annars och fråga någon som annan. När alltså Jesus, Abrahams avkomma, jag bara vill trycka in det här också, försöka göra det. Abrahams avkomma i singular, det är Jesus. Och gång på gång så när det står där, det syftar om Jesus. Jesus är verkligen centrum i det här sammanhanget. Så det är honom vi får tänka på. Min fråga var alltså, räcker det inte med att vara en ortodox jude för att bli frälst? Nej, inte enligt Bibeln. Men när jag har sagt det, så tack och lov, det är endast Gud som avgör den enskilda människans ställning inför honom. Tack och lov, så är det. Men enligt Bibeln står det så. I Romarbrevet 9 står det så här. Det är ju där vi hämtar texterna idag, eller bibelverserna först och främst. Vad ska vi då säga? Vers 30 läser jag från. Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer att tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna, alltså de tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Och det är det som också sker. Jag menar, i sammanhang om de här står vid klagomuren och ber. Nu klippte jag mina lockar förra veckan. Ni vet att det var väldigt långhårig förra gången jag predikade. Så det har jag inte. Men ni vet, om man står där och ber. Jag menar, jag har oerhört respekt. Och jag, de gånger jag har favörerna att stå där själv bland de här rabbinerna och andra gudfruktiga männen, man upplever en sån stark gudsnärvaro så att man nästan får tuppskinn. Är det någon som känner igen det här? Alltså, det är så stark gudsnärvaro där, och man bara, här står jag bland dessa ortodoxa judar. Herregud. Men Bibeln säger något om frälsningen i det här sammanhanget. De tänkte sig kunna vinna rättfärdighet genom gärningar. Och så står det, de har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet, se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Vem är stötestenen? Ja. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Det här vill alltså Paulus lära ut så att judarna ska förstå att det är genom Jesus man blir frälst. Alla måste vi, när det gäller frälsningen, ödmjuka oss och erkänna att stötestenen Jesus. Jag behöver dig Jesus. Jag böjer mig för att det är bara du som ger frälsning. Och när jag gör det, då kan jag ta emot den nåd som frälsningen ger. Tack och lov att den vägen finns. Paulus, han ville verkligen liksom nöta in den här sanningen i sitt brev till Rom. Och därför fortsätter han också då i kapitel 10. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, inte Herre, utan han är Herren i mitt liv. Herren verkligen. Och jag bekänner det att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam, tack och lov. Och så kommer denna fantastiska vers. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, eller svensk, eller vad det nu är. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det gäller oss alla som är här idag. Tack och lov. Så bara sug in det här. Kan det här sägas tydligare? Alltså punkten var, frälsningens väg är densamma för både judar och oss hedningar, alltså alla människor. Kan det här sägas tydligare än de här verserna? Jag tycker det är klart. Så vi kan släppa det, va? Tar vi nästa sak. Och då är det en fråga. Har då Israel spelat ut sin roll och ersatts av den kristna församlingen? Man brukar ju kalla det för ersättningsteologi i modern sammanhang. Bibeltexten ska få svara på den frågan. Men för att förstå det här, så Paulus, han jämför, han tar upp en bild för att försöka förklara det här. Och så jämför han Israel med ett äkta olivträd, där en oäkta gren, alltså vi hedningar, romare eller vi svenskar, har blivit inympade i det äkta olivträdet som då är Israel. Hänger ni med bildspråket? Och då kan vi läsa Romarbrevet 11 och 19. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Alltså vi hedningar skulle ympas in. Så bröts det bort en del grenar ur det här. Det skulle få plats för oss. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig rådan, utan lev i fruktan. Vers 17. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del i det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, så ska du bara veta en sak, Roland. Att det inte är du som bär roten, utan det är roten som bär dig. Bra. Ska vi veta om det? Tack och lov. Här blir jag då påmind om det fjärde budet av de 10 Guds bud. Hur lyder det? Jesus säger så här, att det är först det fjärde budet som har ett löfte med sig. Ja, det mullrar rätt på många ställen. Hedra din far och din mor. På dig att det må gå dig väl. Och du ska länge leva i ditt land. Och den tanken, det här bara kommer, tycker jag, apropå det här med Israel. Hedra din far och din mor. Alltså vi har kommit från Israel. Vår frälsning kommer från dem. Och då kan man bara säga så här, att så som vi bör hedra våra föräldrar, så bör vi hedra Israel och välsigna dem. Det var en liten bra bild, parallell och i det sammanhanget. Vi går till fortsätter 11 kapitlet, vers 25 nu. Bröder, det kan också vara systrar. Jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Det kanske var därför det stod bröder. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet, från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Vers 29. Ja, det var med där förresten, va? Nej, där. Vers 29. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Nej. Kallelsen som han har kallat in Israels folk, det finns kvar. Det är fortfarande där. Det är inte så att Israel är förkastad och nu är det bara Guds församling som gäller. Nej, nu är det löftet för Israel, det står allt jämnt kvar. Hur ska det här ske? Har jag funderat på. Alltså, han ska i enligt sitt förbund, och där står det att Israel ska bli frälst igen. Hela Israel ska bli frälst, står det. Hur ska hela Israel kunna bli frälst? Ja, jag har funderat på om det inte ligger en liten poäng i det som står i Zakaria här. Men över Zakaria 12:10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Jag tror det kommer när Gud kommer med sin bönens ande över hela Israels folk. Och man börjar på söka Gud. Och helt plötsligt när de söker han på honom där. Det är Jesus som är vår frälsare. Det var honom vi korsfäste. Det var honom som genomborras. Det är han som är Messias. Han är frälsaren. Och så ställer han sina fötter där i Oljeberget. Och alltihop det här som vi inte ska gå in på idag. Men som är jättemånga intressanta saker att bara läsa om i den här goda boken. Gud har nämligen slutit ett förbund med Israels folk. Vi läser där, nej det var det som låg uppe, sitt förbund. Och det ska vara mitt förbund med dem. Men jag läser vidare där ifrån Saltaren. Jag bara kom på en här salmen, den är ju helt bra i det här sammanhanget. Saltaren 89 och 34. Är det inte ett fantastiskt ord? David, bäst att säga, han var ju en förebild av Jesus. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, säger Herren, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen och månen skall den bestå för evigt. Alltså, det hänger kvar. Han har inte förkastat Israel, utan det hänger kvar. Frågan var alltså, har då Israel spelat ut sin roll och ersatts av den kristna församlingen? Det är en rätt liten god luring, den där sista meningen där. Och trofast är vittnet i skyn. Det är en liten god tanke. Sug på den till middagsmaten. Då tar vi sista punkten. Här, huvudpunkten. Vad är det då för speciellt med Israel, judarna, och hur bör vi hantera dem? Romarbrevet 9, vers 5. De har fäderna, läste vi förut också, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud prisade evighet. Amen. Först och främst så är det därifrån Jesus kom, han kommer ju från judarna. Gud utvalde ett folk åt sig att han skulle välsigna och visa sin rättfärdighet mot och till dem. Och sen skulle hela världen bli välsignad genom Israels folk och genom frälsningen genom Jesus. Femte Mosebok 7 står det så här. Det här är en god sak, ta med det här. Det var inte för att ni, Israels folk alltså, var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än de andra folk, typisk Gud. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit åt fäderna, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiska kungens hand, ur faraos hand. Och då vill jag bara säga så här, även Israels folk har gjort, och när vi läser den här Bibeln så bara man häpnar. Hur kunde Israels folk vända Gud ryggen så ofta och så starkt som man gjorde gång på gång? Men Guds trofasthet och förbundet med Israel stod fortfarande kvar. Även om man gjorde det. Och då vill jag säga idag, nu för tiden, så Israels folk de gör fel nu också. Man fattar fel beslut i regeringen och man bara står och häpnar. Men kära någon, hur kan ni göra så? Men det är mycket vi inte begriper, så vi ska vara ödmjuka där. Men ändå är det bara att säga, ja men så kommer allt, men Guds förbund står allt jämnt kvar för Israel ändå. Därför att det är ett speciellt folk, han har utvalt det här som sitt egendomsfolk på så vis. Gud har rätt att utvälja ett folk för sin plan. Och genom det här blir hela gamla testamentet intressant. Genom att då erkänna det här så kan även vi själva bli välsignade. Jag måste ha med också Första Mosebok 12. Det här är ju så fantastiskt gott ord. Första Mosebok 12 står det så här. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Och så kommer det här. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Jesaja 27 står det så här, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med sin frukt. Inte bara Jaffa-apelsiner, utan överhuvudtaget. Va? Det är ju så. Det här gäller både folk och land. Frågan var alltså, vad är det för speciellt med Israel, judarna? Och hur bör vi hantera dem? Och här har vi läst det här, att vi ska välsigna. Gör det. Och jag tänkte, innan jag bara tar slutorden i min predikan, skulle jag önska att vi står upp. Och så ska vi be för Israel. Så ska vi välsigna Israel nu. Det känns, ni vet att det har varit väldigt tufft den sista veckan. Det har hänt mycket där nere. Men nu ska vi bara välsigna Israels folk. Vi får gärna lyfta händerna om ni vill mot himmelens Gud och bara välsigna. Herre, jag bara tackar dig för Israels folk. Jag tackar dig för frälsningen. Jag tackar dig Jesus Kristus att du kom hit i världen. Du föddes, du var en jude. Du liksom uppfyllde lagens krav för att lyfta av de här bördorna från oss. Och nu bara jag vill välsigna Israel. Jag vill välsigna Israels folk. Jag vill välsigna Israels land. Jag vill välsigna Jerusalem. Jag bara önskar landet fred och frid, Herre. Kom med din nåd och välsignelse över hela landet. Herre, vi vill bara stå upp i den här stunden och bara säga, Herre, välsigna Israel. Du, Israels Gud, låt det ske. Amen. 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 Gud välsigna oss. Helt kort, avslutning, några saker som ändå finns i det sammanhanget som jag inte ska beröra så djupt, men jag vill ändå ha det med. Det står där, jag la in texten i alla fall, 10 och 14. Det är precis vad de här vännerna, gästerna har gjort och gör. Vi är kallade att sprida evangeliet om Jesus för att, så att man ska lära känna honom. Det står tydligt i de här verserna, med kapitlerna. Och då står det där bland annat, men hur skulle de kunna åkalla den som inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blir utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Så Gud välsigne var den som går ut här och evangeliserar, och oss när vi är med och delar evangeliet med arbetskamrater, grannar och släktingar och människor vi möter. Judarna, en ytterligare lärdom jag bara vill ha med. Judarna kan missa Guds rättfärdighet och liv fastän de hängivet tjänar Gud. Det var ju det vi hörde här. Och hur, och då är det en lärdom som jag bara känner här. Hur hängivet vi än kan vara religiösa och bete oss, så kan vi ändå missa Guds frälsningsplan och all den härligheten som Gud har berett. Det räcker inte. Romarbrevet 10, och det blir 10, så står det så här, vers 9. Och det blir de sista verserna här. Som det, vi har läst det, men jag känner bara att jag vill påminna om det här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Halleluja. Finns du med här som inte har praktiserat det här än? Jag skulle önska dig att göra av ditt hjärta. Och här kan du få ta emot Jesus den här stunden. Så när du går härifrån så kan det ske det som står vidare sen. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek eller jude och svensk. Alla har en och samma Herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag tycker det här är bra slutord i min predikan verkligen. Att ha med det här. Tänk på det här verkligen. Och jag vill också säga, jag bara blir påminn nu, kanske Herrens ande som påminner mig. Den här boken talar tydligt om att folken runt omkring Israel, det ska upphöra, fiendskapen ska upphöra. Man ska sluta förbund. Egypterna, Assyrien och Israel ska vara ett enda team. Och de ska prisa Herren tillsammans, står det. Det ska ske en gång. Halleluja! Alltså, det är inte så här att vi är emot. Jag erkänner den muslimska läran. Den står långt ifrån kärlekens Gud. Men araberna som folk älskar Gud och de älskar vi. Märker ni det? Skillnad? Det hade jag inte tänkt säga, men det kom bara. Om man tar det. Jag är medveten om att det mycket, mycket mer skulle kunna sägas i detta stora ämne. Och det finns saker till som är svår. Men jag vill också uppmuntra, läs själv. Gärna läs om de här kapitlen gång på gång. Och läs nu inför nästa söndag. Då ska Karo predika. Den andliga gudstjänsten. Hon predikar från kapitel 12 och framåt. Läs på gärna. Så ger predikan ännu mycket mer i det sammanhanget. Tack för att du har lyssnat. Och vi ska be. Vi ska börja och be faktiskt. Ni kan komma fram om ni vill här. Sen ska vi börja och be för dig, Anna. Säger, ja, det var häftigt. Vi ska be för dig nu. Vi brukar alltid be för de nydöpta. Och nu fick du förbön där. Det var jättebra. Och Gud möt. Men vi ska börja där. Alla som vill få vara med och be. Men så vill jag bara uppmuntra dig som vill ha förbön för något annat. Var frimodig. Han har rikedomar att ge åt alla de som åkallar Herren. Och han älskar oss. Så var frimodig, sök honom. Gud välsigne dig.
Amen. Tack Roland, Gud välsigne dig. Tack för en härlig predikan. Vi ska gå in i förbönstund, men vi skulle vilja be för dig först, Anna, som du vill komma upp. Och så skulle jag vilja att förebedjarna kommer, och ni som vill be för Anna, välkomna fram här. Du kan komma fram, Anna.